War's dramatic action reaches the far north as Coast Guardsmen blast their way through ice floes off Greenland in an attempt to break up establishment of Nazi bases.
Det är 1944. Striderna står på Grönland. Det är amerikanska styrkor som är på plats för att bekämpa nazibaser på den här isön i Nordatlanten. I Vetenskapsradion Historia idag ska det handla om ön som är på allas läppar. Om Grönlands historia. Tobias Wanlid heter jag och Urban Bestadius, är du sugen på att åka till Grönland dessa dagar?
Alltså, den såg man ju inte riktigt komma, att man skulle vara rädd för att åka till Grönland, för att det eventuellt skulle kunna bli krig där. Det var ju lite otippat. Och jag tänker så här, det måste vara extremt chockartat för grönländarna, den här lilla befolkningen då, att hamna i strålkastarljuset på det här sättet, i fokus för, ja, men hela världens nyvakna intresse.
Verkligen. Och vi ska snart träffa en historiker som har snöat in sig, får man kanske säga, på Grönland och andra nordliga trakter. Det är författaren Charlotta Fors, och uppmärksamma hennes aktuella bok Mapping the North, där hon kartlägger forna tiders kartläggning av nordliga trakter. Men Grönland, Urban, vi ger oss tillbaka först nu och målar upp bilden av den här isöns stormiga historia.
Som ju faktiskt började för, ja, vad är det, 4500 år sedan någonting, va? Då vi i alla fall har de första spåren av mänsklig närvaro på Grönland. Och då, alltså, det har ju kommit i vågor då, och från nuvarande Nordamerika då, de befolkningsgrupperna. Men det som är kanske mest känt i våra dagar, det är ju de vikingarna som begav sig till Grönland från Island för att kolonisera Grönland.
Ja, men precis. Erik Röde, som han är känd för, isländske vikingen, som på 900-talet upptäcker Grönland och får många människor bosätta sig där helt enkelt. Det finns rika fiskevatten, det finns valrossar att döda och ta betarna av. Det här var ju väldigt rika trakter helt enkelt för vikingarna. Så småningom, eftersom det var isländskt, så blev det här norskt på medeltiden, och därigenom kom det ju sen bli danskt i samband med Kalmarunionen.
Nej, Norge var ju, som du påpekar, danskt ju. När det,
ja, men precis. Så att det här skulle ju också säkert kunna blivit svenskt. I slutet av programmet ska vi också ha, uppmärksamma en lyssnarfråga som funderar just kring den här frågan. Borde inte Grönland ha varit svenskt? För att i Kielfreden 1814, då så blir ju Norge en del av Sverige, eller för att hamna i union med Sverige. Och då borde kanske de här traditionellt norska områdena, Island, Färöarna och Grönland, också har hört till Norge. Men så blev det inte, och mer om det i slutet av programmet alltså. Men snarare blev det ju Amerika som var intresserad av den här landsdelen av Danmark.
Precis, det har ju varit av intresse för, jag menar, Danmark, Norge, Sverige och sådär. Men det som vi ser idag, att det här amerikanska intresset för Grönland, det finns ju, alltså de har ju visat intresse för Grönland, ja, sen 1800-talet i alla fall.
Ja, men det är ju åtminstone 150 år. Jag tror 1867 kommer de första proponerna. Då har man ju precis i USA köpt Alaska och fått lite smak för det där. Att, ja, men då kan vi ju köpa någon annan nordlig, isande, kall del av världen också. Och är intresserad av att köpa Grönland. Det blir ingenting av med det då. Det blir ingenting av med proponerna som kommer 1910 och som kommer 1919. När man har köpt de danska Jungfruöarna i Karibien, tänker man, vi kan väl köpa någonting annat av Danmark. Men det här är uppenbarligen någon ganska speciell del, förstår man, i dansk medvetande redan då förstås. Att man har de här tankarna att det här är någonting annat. Här har vi som vikingar då redan på 900-talet satt våra fötter. Och det här tänker vi liksom inte sälja.
Nej, och sen inträffar ju andra världskriget. Danmark ockuperas av Tyskland, och då går ju faktiskt USA in och skyddar Grönland, som man säger.
Och tar ju de facto över, kan man väl säga, kontrollen av Grönland under hela andra världskriget.
Och egentligen hade kunnat fortsätta göra det ju.
Ja, det blir ju en ganska märklig situation, vad jag begriper, direkt efter andra världskrigets slut. När det står amerikanska trupper på Grönland och Danmark tänker sig att nu ska väl ni åka hem, och amerikanerna är inte helt redo för att göra det. Och blir ju i praktiken kvar. Så att det där är ju väldigt spännande och rätt avgörande i våra dagar stämning som uppstår där, tror jag. Och det är då också som Amerika börjar bygga sina fasta baser. Den mest kända är ju den här som först då kommer att heta Thulebasen, långt upp på norra Grönland. Idag heter den Pituffik och är väl den enda amerikanska basen som är kvar. Men under det sena 1900-talet så bygger man ju mängder av amerikanska baser på den här isön. Vi ska säga det också bara apropå striderna om vem Grönland ska höra till, så måste vi nämna Erik Rödes land och det faktum att Norge glömde ju aldrig riktigt bort den här vikingahistorien. Och att Grönland ju egentligen från början kanske på något sätt ändå kunde kallas vara norskt. Och försökte ju där på 1920-talet få till det här i Nationernas förbund. Men, och åkte dit för att liksom ockupera delar av östra Grönland. Men fick aldrig till det att det här skulle vara en del av Norge.
Och Grönland har ju alltså seglat upp som det senaste exemplet på olika länders intresse för olika delar av de nordligaste delarna av jordklotet. Idag ska vi ägna programmet åt att ge den lite mer den historiska kontexten som sträcker sig ännu lite längre bakåt. Hur Arktisområdena och de nordliga delarna av jorden ju länge var bokstavligen och bildligt vita fläckar på kartan och hur man har försökt kartera de här områdena i ett slags utforskande av norra delarna av jordklotet, och det här innan vi faktiskt började med polarfarare och äventyrare helt enkelt.
Ja, men precis, man tar ju den här bilden framför sig, någon liksom extremt påbylsad upptäcktsresenär där i slutet av 1800-talet kanske, Amundsen och Nansen och Peary och Andreas ballongfärd, vad det nu kan vara. Men det här som Charlotta Fors, historiker vid Södertörns högskola, skriver om i sin bok Mapping the North, det är ju den här betydligt äldre tiden då, alltså allt ifrån antiken och fram till kanske 1617, tidigt 1800-tal, sådär, hur man har försökt få en bild av de här trakterna som varit så svåra för de flesta av oss att komma till, att resa i och få en bild av hur 17 såg det ut.
Ja, och där man kanske föreställer sig att det här var platser som befolkades av till exempel olika havsmonster. Alltså man hade bokstavligen ingen aning om vad det här var för ställen på jorden.
Charlotta Fors är alltså historiker vid Södertörns högskola. Välkommen till Vetenskapsraden Historia.
Tack, jätteroligt att vara här. Kul att få prata norr och kartor.
Ja, men visst är det. Och Charlotta, alltså, vad tänker du då när nu ditt forskningsobjekt, får man väl kalla för Grönland, men alltså jordens nordligaste trakter, när det har hamnat så mycket i hetluften?
Ja, å ena sidan så är det kanske en av de saker som jag har verkligen tagit med mig från det här forskningsprojektet. Hur vi kan ha den här idén om att norr är en plats långt bort och avlägsen, berör oss inte egentligen, tror jag att man tänker kanske till dagligdags. Men sen är ju det väldigt långt bort från sanningen. För det som händer uppe i norr, både när det gäller klimatförändringar men också storpolitik, är egentligen borde vara mycket mer centralt för oss. Så att det kanske är en bra korrigering att vi inser att något
aldrig
spelar roll.
Aldrig känns närmare egentligen än vad jag gör just nu.
Men jag skulle vilja börja det här samtalet på en mer grundläggande nivå. Och nu, med risk för att låta som en färgkarta, men alltså Erik Röde var den som döpte Grönland till Grönland. Men varför?
Ja, men var inte det här någon sorts, jag ger mig in, men alltså vikingareklam får man kanske kalla det för. Erik Röde från Island som åker över då det här iskalla Nordatlanten. Och kommer till den här långt ifrån enbart i alla fall gröna ön, den är mest vit föreställning, jag har inte varit där. Men det är lite grönt längs kusterna förstås här och där.
Och det fokuserade han på, för han ville ju alltså få, vad jag förstår,
kom med, åk över.
Bosätt er, kolonisera.
Vad tror du, Charlotta, är det här en myt eller liksom, finns det någon annan betydelse i namnet Grönland?
Mm. Det är ju i alla fall en väldigt bra historia, måste man säga.
Då ska vi inte dubbelkolla den.
Nej, och man kanske skulle tänka sig att det skulle heta Island om nu inte det namnet var upptaget.
Det var upptaget, ja, nej men precis.
Och din bok, Charlotta, det handlar ju om att hur man har ritat kartor över de här nordliga trakterna, inte bara Grönland, men om vi fokuserar på Grönland, på tidiga kartor så verkar det vara väldigt oklart om Grönland var en ö eller om det var en halvö, och dessutom om det kanske fanns fler än ett Grönland.
Ja,
vad är det här?
Ja, visst är det tokigt. Alltså, där får man ju tänka att grundförutsättningen när man skulle göra en karta över de nordligaste delarna av världen, för egentligen i princip större delen av historien, fram till 1900-talet, har ju varit att man gör en karta över en plats som man inte kan besöka, att som man inte känner till eller som är väldigt svårt att besöka för de allra största delarna av jordens befolkning. Så man har ju liksom gjort den här, alltså man kände till att jorden var rund redan i antiken bland lärda. Men så man visste att någonting fanns ju där längst upp i norr. Men vad det egentligen var, det visste man inte. Så då får man gissa. Och så får man lyssna på reseberättelser från olika håll och kanter och försöka bedöma, är det här en sannolik, är det en trovärdig berättelse? jag tycker att de här kartorna av norr är så spännande just för att det finns den här liksom, hela tiden det här spelet mellan okej, ska jag lämna kartan tom eller ska jag sätta någonting på den? Och om jag sätter något på den, hur motiverar jag vad det är jag sätter på, vad jag liksom placerar på kartan? Och där har man haft olika strategier och en har varit att liksom visa att ja, men här finns det en idé om att Grönland ligger här, finns en idé om att den ligger här och så blir det liksom så småningom mer än ett ställe. Så precis, det finns ju då en version av Grönland som dyker upp under 1400-tal och framåt, som är en halvö som sitter fast i de nordligaste delarna av Norge, så liksom en pålägg på skandinaviska halvön. Och sen en annan variant som är en ö som är ungefär där vi tänker oss att Grönland är idag.
För man hade egentligen ingen aning om exakt hur det såg ut. Och det är inte så konstigt egentligen, men det här är ju istäckta vatten, så man kunde ju inte segla runt det egentligen. Vi vet idag att det är en ö, men en som vi skulle försöka idag skulle det vara svårt att bevisa att det verkligen var en ö.
Ja, men precis. Mm. Och det är den där liksom den här klimatet och miljön som sätter gränserna för vad man kan faktiskt uppleva själv, och då blir det liksom det som sen påverkar vad folk tänker sig finns där också.
Och då tänker jag direkt att det var inte så många som kunde dubbelkolla att kartorna då faktiskt stämde överens med verkligheten.
Ja, precis, men underbart ju för den som är kartritare, kan man hitta på. Ja.
Men alltså din bok är ju full av, ja men helt fantastiska kartor får man ju säga. De är ju vackra som ja, konstverk i sin egen rätt nästan då. Men om du skulle beskriva för radiolyssnarna här då någon av de första kartorna över Grönland. Alltså hur ser de kartorna ut?
Mm. Jag har en karta här framför mig som eller en bild av, den finns bara i ett exemplar i Frankrike i Nancy. Det är en karta som är gjord ungefär 1427 av Claudius Clavus, som var en dansk kartmakare. Vi vet väldigt, väldigt lite om honom, men det är den första kartan över Skandinavien, liksom en enskild karta, inte där Skandinavien är en del av en världskarta, utan en karta över bara Skandinavien. Men vi skulle nog inte ha så stor hjälp av den om vi skulle försöka hitta någonstans idag. För det är en väldigt, väldigt fyrkantig Skandinavien, får man säga.
Ja, man ser ju på bilden i din bok där, det är mycket blått som jag antar i vatten. Och så är det vitt eller gulbleknat vita sidor där. Som väl på något sätt visar öar eller kontinenter. Vad är det för någonting egentligen vi ser?
Ja, det är en avlång, men avlång så att säga åt fel håll. Horisontellt avlång landmassa som består av Norge och sen Sverige. Sen har den också då högst upp på sig, den här längst norrut, så finns det en Grönland. Men längst ut i Atlanten så finns det också en variant av det här som är en Grönlandia.
Så där finns det två Grönland, jag tänker på den kartan. Grönland.
Så det skulle ju på sitt vis lösa en del dagspolitiska problem.
Ja, om man kunde ta varsitt.
Men alltså, vad var syftet med de här kartorna då? Om de inte gick liksom att använda sig av för till exempel navigera rätt eller liksom hitta, ta sig fram. Vad var syftet med att göra de här kartorna då?
Ja, de ger ändå geografisk information. Även om de inte då kan nödvändigtvis använda för att gå runt i världen. Sen ger de en massa andra information också, politisk information då, till exempel om hur vad det finns för folk som bor här, vad det finns för platser. Ofta har ju kartorna mycket mer information om liksom, ja, men, vad det är för typ av befolkningsgrupper och sånt där, så etnografisk information från den här tiden. Just på den här kartan finns det också religiös information, så det är utsatt pilgrimsrutter, nordiska pilgrimsrutter på den. Till Vadstena och till Nidaros och sådär. Så att det finns liksom en religiös kontext i kartan också.
En annan karta i din bok är ju gjord av den isländske biskopen Gudbrandur Thorlaksson. Och den visar ju Grönland då. Då vet man lite mer, för det här är från 1606, den här kartan. Men det finns massa andra påhittade öar i Nordatlanten. Men då, alltså i början av 1600-talet, man verkar ju ha ganska luddig bild av hur allting såg ut. Och också att man är i något skede av att man från dansk isländsk sida håller på att återupptäcker nästan Grönland.
Ja, den här kartan, den visar ju å ena sidan då liksom ny geografisk kunskap. Så här, ungefär så här ser det ut. Där känner man ju igen skandinaviska halvön och man känner igen Grönlandskusten, Island är där. Och så har man då ett gäng öar som Friesland och Droego, en del av USA eller Amerika heter Estotiland. Och de öarna, de kommer faktiskt från en reseberättelse som gavs ut i Venedig under 1500-talet. Och den resberättelsen, den säger sig handla om två venetianska köpmän som hette Sen, efternamn, så Sen-bröderna, som råkade ut för ett skeppsbrott i Nordatlanten, och sen så var de med en mäldiga äventyr där då blev anställda av en prins på ön Friesland, och sen gjorde de en massa äventyr. Mm. Det är påhittat.
Inget, ja, precis. Ja. Det finns ju inget Friesland ute i Nordatlanten.
Nej, men där kommer vi till det här. Att här finns liksom en reseberättelse som beskriver ett gäng öar i Nordatlanten. Kartmakaren kan väl tänka kanske att ja, kanske finns de inte. Men så blir det en kutym att man inkluderar dem. Så man på ena sidan både en sån här förslag om att ja, men det här kanske är sant. Men det är också ett sätt att... Ja, om andra sätter dem på kartan, då får jag väl också göra det.
Men apropå gränser, Charlotta Fors, din bok heter Mapping the North. Den handlar ju om karteringen av mycket mer än Grönland. Utan, ja, det handlar om kartor över norra delen av jordklotet. Men var har gränsen gått egentligen för vad man har ansett vara norr då?
Ja, bra fråga. Det är ju egentligen så att norr är ju lite dubbelt där. Det är ju både en riktning, allt som är norr om oss just nu är norr, så att säga. Och är man i en viss politisk kontext så när jag i England har pratat om att jag skriver den här boken, då har det varit folk som tyckte att ja, men du skriver om norra England snarare än södra
Skottland,
England.
Ja.
Precis. Ja. Så det finns ju liksom den där norr-söder, och att det har någon form av... liksom politisk och kulturell aspekt, det kan ju vara en mängd olika platser. Jag har försökt att liksom låta det vara lite vagt i boken faktiskt, med medvetet, för att det förändras över tid och att det beror på vem det är som gör kartan också. Till exempel så har jag en karta från Egypten från mitten på 1000-talet. Och den kartan, den har liksom ett tydligt norr, men de nordligaste platserna som är utsatta är Kiev. Mm. Så inte så jättelångt norr från vårt perspektiv. Men förstås, är du i Egypten så på 1000-talet så är det ganska långt norrut.
Jag tänker, Urban, du som har landställe längs Norrlandskusten och ständigt tjatar med mig då, som stockholmare.
Du skulle aldrig kunna säga så där, för nej. Norrlandskusten,
nej, det är ju... Hälsingekusten, förlåt.
Ja, alltså det här,
jag försöker lära mig det där.
Sydländska koloniala tänket som du uppvisar här, Tobias.
Det är lite grann som när man
Tobias.
Tittar på eller läser boken, böckerna eller tv-serien Game of Thrones, att de som bor där i norra delen av Westeros, de tycker att de är norrut. Sen så finns det ju liksom The Wildling som bor norr om muren, motsvarande Skottland kanske. De är liksom... De som bor i norr. Så att det är liksom en ständig, Charlotta, uppenbarligen, ja, liksom bråk om hur norrut ska man komma.
Men norr i det här sammanhanget då verkar ju lite grann vara de platserna som man inte har gett andra namn. Alltså så här, som Tobias säger till exempel, Hälsingekusten heter det ju liksom. Mm. Men det här sörländska perspektivet så är ju allting bara norr där. Om man inte bor där, då är det Hälsingland. Och så vidare ju längre upp man kommer, naturligtvis. För man har ju också i de här karteringarna som du beskriver, ett syfte har ju också varit, eller en sak man har ju varit, att man har namngett platserna ju.
Ja, absolut. Men det är spännande, för att å ena sidan finns det då en liksom i här, precis som du säger, att på något sätt norr är det där det avlägsna. Och det finns ganska starkt som ett tema genom historien, med det här avlägsna, farliga norr. På den här egyptiska kartan finns det till exempel i liksom det som då skulle kunna klassas som Sibirien ungefär. Där finns det har man ritat ut en stor mur som är en mur som dyker upp i både kristna och islamska kartor från medeltiden och som på något sätt visar på faran med norr. Den är en tradition som har att göra med Gog och Magog, som man då tänker sig är två prinsar eller folkgrupper som när tiden tar slut, när apokalypsen kommer, då kommer de att invadera resten av världen och attackera oss. Där finns liksom, man sätter in det där på kartan som en del av att signalera att det här är det farliga norr. Å andra sidan så är ju, om man tar det från ett svenskt perspektiv eller ett nordiskt perspektiv, så är norr är vi i många sammanhang. Och speciellt om man håller på med svensk historia från 15, 16, 1700-tal, så är den här, ja, lejonet från Norden. Liksom. Man på något sätt tar tag i den här idén om norr och gör det till sin på något sätt.
Och just det här exotiserandet av nordliga trakter tycker jag man ser på nästan alla, höll jag på att säga, utav de här kartorna som du visar i din bok. En karta som jag tror att många lyssnare kanske ändå kan ha sett är den här karta Marina, Olaus Magnus bild av de nordliga trakterna, vår del av världen, men förstås öarna ute i Nordatlanten och sådär också. Och där vimlar det ju av sjömonster förstås också, och jättar och vad det nu är för någonting. Men just ute i haven här, alltså det som jag antar att han försöker skildra som någon sorts valar eller späckhuggare, vad det kan vara för någonting. Alltså, kan du förklara varför det alltid är så mycket monster och odjur ja. På de här kartorna?
Ja, det är ju verkligen det som är slående med både Karta Marina och med andra samtida kartor. Det är väl så att en förklaring är just den här, det farliga. Mm. Och där är både bygger på såna här alltså, halvreligiösa, halvkulturella föreställningar om det farliga haven, farliga norr. Även, men också på sjömäns rapporter. Olaus Magnus byggde också på, liksom, lyssnade på vad folk pratade om, vad de hade upplevt på haven. Man kan tänka sig att det kan vara väldigt obehagligt om man är på en liten båt att stöta på eller tycka sig se någonting i bland vågorna.
Men man verkar gärna ha velat ta i, både som storfiskare då kanske, och också som den kartritare som lyssnar på storfiskarna, lägger till ytterligare lite mer så att de här valarna ser jäkla läskiga ut.
Alltså. Verkligen, och det är den där exotiserande biten. Men sen är det också så att det är väldigt svårt att avbilda en val.
Mm-hmm. Och den är under vattnet, det är ett problem.
Ja, precis. Så det har liksom, valar är en av de arter som har varit ganska dåliga avbildningar av dem under väldigt lång tid. För att när under långt fram i tiden, så där man ser att någon faktiskt har ritat av en hel valkropp, så är det en valkropp, alltså en val som har strandat, och så har man då skyndat sig dit och ritat av den, men kanske fortfarande är där efter någon vecka, efter några veckor, och då är liksom valen inte så trevlig längre. Mm. Så man ser det att de avbildningar av valar i så här naturvetenskapliga verk och så är ofta, det dröjer länge innan de är faktiskt är någorlunda korrekta anatomiskt. Mm.
Jag skulle vilja lansera en tredje teori där som jag tycker är mycket mer spännande, att det helt enkelt fanns många fler havsvidunder och monster förr i tiden. Ungefär som man kan se på gamla bilder att världen förr var ju svartvit. Det var ju först på 1900-talet som vi fick färg.
Jag gillar idén i alla fall.
Ja. Och inte bara valar utan också isbjörnar. Det fick jag lära mig i din bok, att liksom hela begreppet, namnet Arktis, kom ju från namnet för björn, va?
Ja, för lilla björnstjärnkonstellationen.
Ja, det är så man, inte för isbjörnar då egentligen, utan att stjärnorna som pekar åt det hållet.
Precis, och isbjörn heter väldigt länge vit björn. Vilket jag tycker också då blir lite extra lustigt om man tänker att de flesta kartor innan 1800, de handkolorerades, alltså att man målade dem med färg efter de var tryckta. Och då så ser man på en karta där det är en liten avbildning av en isbjörn, och så står det vit björn under, och sen har den här personen som har färglagt kartan ändå målat i björnen med brun färg.
Ja, det kan inte finnas vita björnar.
Nej,
varför knäppt,
nej,
precis.
Jag tror att det är det som man kan tänka det.
Och de här mystiska öarna, måste tillbaka till dem. Du nämnde dem lite grann, alltså till exempel Friesland, som ju ligger mitt ute i Nordatlanten, kanske ofta lite sydväst om Island kanske. Mm. En stor ö med byar och städer på. Hur kan den liksom, ön ha funnits kvar så länge på kartan? Jag tänker liksom, även på 1600-talet så verkar man kunna hitta den. Då måste man ju ha seglat ganska mycket i det området, förstått att vi har ju ingen som har hittat den här liksom landstigen på Friesland.
Nej, men det där fenomenet, det ser vi i flera olika delar av världen. Alltså det är Kalifornien är en ö under ganska många decennier från 1600-talet och framåt. Och som också beror på en reseberättelse som hävdade att men Kalifornien det är en ö. Och då kommer det med på en karta, och då nästa kartmakare tittar på den, tittar på reseberättelsen. Ja, men här har vi två källor, och så får man så någon form av källkritik då. Men sen är det också så, det som finns är ju också att när det gäller Nordpolen, och de allra nordligaste delarna, där finns det också lite som att det nästan är som ett laboratorium. Som att de liksom vet att så här skulle det kunna se ut, har jag en känsla av.
Ja, men du har ju någon karta där över hur man tänkte sig just Nordpolen i äldre tider, med någon sorts malström var i mitten som gärna kanske gick rätt igenom hela planeten och sprutade ut vattnet på Sydpolen. Och runt omkring den här malströmmen vid Nordpolen så skulle det vara liksom fyra stycken olika tårtbitar i princip, ganska geometriskt. Mm. Alltså, ja, väldigt geometriskt så, men långt ifrån kanske någon sorts rimlig verklighet.
Precis, och den idén om den här liksom, nästan som ett vortex på Nordpolen, den bygger ju på, då på en, återigen på en påhittad reseberättelse, engelsk munk som på 1360-talet skulle ha varit besökt Nordpolen, och han beskriver i den här reseberättelsen, eller ska ha beskrivit, den är nu försvunnen, så det finns ganska många lager av osäkerhet här, men beskriver hur han då det är de här fyra öarna, och sen så mellan dem går det då 19 floder in mot den här öppna havet där det är en väldigt stark ström. Och strömmen är så stark, skriver han, att liksom när skepp sugs in i de här kanalerna så kan de inte ta sig ut igen. Då kan man ju fråga sig hur han kunde ta sig ut för att berätta om det här.
Men, men alltså då inställer sig naturligtvis frågan, hur gjorde man då för att framställa de här kartorna? För det här är ju, som du säger, man byggde dem på olika berättelser. Och så här. Men det ska man också komma ihåg att det här är ju långt före det här som vi kanske idag tänker på med de här upptäcktsresande, polarfararna, äventyrarna som faktiskt var där och såg med egna ögon och försökte återskapa en korrekt kartbild. Men tidigare då, hur gjorde man de här kartorna?
Ja, alltså man gjorde nog så. Det finns ju... Man använde de källor man hade. Så i viss mån så är det, vad vi ser här är ju att man använde sig av reseberättelser och på något sätt gav dem koordinater. Att man och sen byggde man det på tidigare kartor också. Och ofta de här kartorna som vi har pratat om hittills, de är ju på ganska hög abstraktionsnivå. Så då har man ju sannolikt liksom tittat på andra kartor och sen försökt liksom, ja, extrapolera. Men egentligen så är väl det intressanta är att principen för hur man gör det är kanske inte jättestor skillnad mot de senare polarfararna. Det handlar mer om kvaliteten på information.
Så. Och jag tänker att de som har befunnit sig ändå uppe i de här områdena, om man tänker då europeer med vårt perspektiv, alltså det kanske är äventyrare och upptäcktsresande på ett plan, men också förstås folk som jagar de här valarna, som fiskar helt enkelt. Det här var ju rika områden ändå. Kanske att de inte alltid ville vara så tydliga gentemot andra exakt var de hade varit, var de här rika fiskevattnen fick vara.
Lex kantarellställen i skogen.
Ja, men lite så, att det här var väl förborgade hemligheter också kanske.
Ja, och det där är ju en spännande aspekt av kartor, inte bara när det gäller de här kartorna längst i norr, utan egentligen hela världen, att det finns den här dubbelheten av att man behöver, man tycker sig... Så från någonstans 1400-1500-tal och i ökande grad så sker en geografisk revolution egentligen. Och en del av det är att man tycker att det är viktigt med kartor och geografisk information satt på pränt liksom. Från statens håll, men samtidigt så vill man hålla i den här och liksom hemlighålla den. Så det finns exempel på kartor som är fel. Medvetet fel för att förleda. Och också för all del då kartor som för där, om man tittar på de nordligaste delarna av Skandinavien till exempel, så pågick det under ganska lång tid en konflikt mellan Sverige och Danmark, Norge och i viss mån Ryssland också, om vem som egentligen hade rätt till de här nordligaste delarna. Och där blir kartor väldigt viktigt, att där blir det liksom, där vill man hinna först med att göra kartan för att kunna hävda att det här är vårt land. Så att det finns liksom att göra kartan och att sätta sitt namn på den, namn som vi var inne på tidigare, det blir liksom en makthandling liksom.
Och samtidigt nu, som sagt, ett väldigt europeiskt perspektiv kanske som jag hade där, men det har ju alltid i princip bott människor i de här nordliga trakterna. Jag tänker framförallt inuiter, men förstås runt hela norra halvklotet där, och det arktiska havet, som ju också kanske har, skriver du om i din bok, försökt kartera sin omgivning.
Ja, och det där var, jag har verkligen försökt att försöka komma åt och liksom skifta perspektiv mellan de här kartor långt bort ifrån, och sen någon form av nordisk kartor i normen sen också få in de här de befolkningen inuiter, men också jag försökt att titta på samiska perspektiv på det här. Det är ju frustrerande nog så att många av de här grupperna har ju inte lämnat efter sig kartor för en ganska sent historien. Så att man kan, vi kan veta och vi kan se referenser till att de har gjort kartor, till exempel att man har ritat kartor i snö och sand. Men det är ju snön smälter, sanden blåser iväg. Men sen finns det då kartor, ofta är de liksom, de är traderade och kanske köpta av eller beställda av de här sydligare resenärerna. Så det finns liksom flera, man kan fundera över vems perspektiv de återspeglar. Men de är ofta ändå väldigt spännande, utmanar liksom gränsen för vad vi tänker överhuvudtaget i en karta.
Mm. Och det, alltså, vad är det här ens? Det är liksom träbitar som man har liksom ristat saker i? Eller?
Ja, nu har du framför dig Kunitz karta där, över en bit av östra Grönland.
Som egentligen
är... den är helt fantastisk. Den är alltså en tredimensionell karta. Så det är två stycken bitar av trä som man har karvat ut för att liksom då ge en tredimensionell återgivning av den grönländska kusten och öarna utanför kusten. Som man då måste liksom vrida i förhållande till varandra för att de ska liksom passa in rätt.
Mm. Wow.
Mm. Men alltså, när fick vi, för nu har vi pratat om monster i den stora havsdjupen och sådär, men när började kartorna faktiskt att fungera just som kartor, kunna navigera efter? Alltså, när blev de tillräckligt tillförlitliga?
Ja, och där är väl egentligen, kartor är ju egentligen en så bred genre att det är, man har navigerat ut efter kartor, vissa typer av kartor, så länge det har funnits kartor. Ett lite tråkigt svar kanske. Så till exempel så är det, ja, kan man ju använda kartor som nästan är som mer som liksom en lista på platser. Så att vi kanske inte tycker att det ser ut som en karta som vi tänker oss, för att den har inte, liksom inte, avstånden är inte korrekta, men där man ändå har, liksom, det finns en någon form av rumslig föreställning eller rumslig porträttering av platser i förhållande till varandra. Men 1400-1500-tal så börjar man också, kommer det liksom allt fler sådana här alltså portolankartor och liksom, sjökartor som man navigerade efter. Så i viss mån så är svaret på den frågan är att man har nog använt kartor för att orientera sig alltid, men över tid så ser de mer ut som vi förväntar oss att en karta som man orienterar sig efter gör.
Mm. Och samtidigt tänker jag, om vi ska tillbaka till det här Friesland till exempel, men det fanns ju många andra konstiga öar i Nordatlanten också på de här tidiga kartorna, som jag föreställer mig att en och annan äventyrare kanske var på jakt efter där. Mm. Alltså det här finns ju på kartan, det har funnits på kartan länge. Någon konstig, jättestor ö här ute i Nordatlanten. Var ligger den någonstans? Man är ute där med sin lilla
Absolut.
Båt kanske.
Och till och med kan det vara så att en del av de här öarna kanske man tänkte sig att man såg. Så jag har något exempel från en reseberättelse från början av 1700-talet där de refererar till någon av de påhittade öar som Olof Rudbeck hade lanserat i sin Atlantica. Så att, visst, det
Avslutningsvis då, Charlotta Fors, det verkar ju alltid ha varit politiskt intressant detta med norr för europeiska nationer, att erövra nya territorier till exempel. Men vad har man velat göra då med de här nordliga delarna? Du skriver en del om det i boken.
Mm. Ja, en sån del av det här som man kanske ofta inte tänker på är att det är ju otroligt rika fiskevatten och har varit. Nu är det väl lite si och så med hur vi hanterar våra fiskevatten. Men historiskt sett så har de här Nordatlanten varit, ja, alltså en guldgruva. Så en av de stora drivkrafterna både med liksom koloniseringen av Nordamerika men också utforskandet av de nordligaste delarna av Atlanten och kartläggandet av dem har haft att göra med torsk.
Mm. Men torsk alltså?
Ja, torskfiske och valfiske också så småningom, men först och främst torsk.
För jag tänker också att det måste ju ha gjort enormt mycket med våran världsbild att vi faktiskt fick karterat norra delen av jordklotet.
Ja, särskilt en plats som det uppenbarligen har varit som behäftad med så mycket myter, alltså om det är Gog och Magog eller om det är farliga vidunder i havsdjupen och sådär. Här, sakta men säkert, genom århundraden så får vi liksom en mer och mer ja, faktisk bild av hur det ser ut.
Mm. Man, liksom, man tänkte att det har funnits det här det kända, okända där längst norr. Som ju kanske liksom liknar lite hur vi tänker kring rymden, eller delar av rymden. Vi vet att det finns där, men vi vet inte vad det är. Vi är nyfikna på det, men vi har idéer om vad det kan finnas.
Samtidigt som att kartorna själva, som du har beskrivit nu i flera olika sammanhang, ju liksom skapar konstiga bilder, tror jag, för många av oss. Jag har ju till exempel aldrig varit på Grönland, men jag vet ju, och många med mig säkert, att det är väldigt kallt där stora delar av året. Och det kan ju inte riktigt en karta så bra förmedla. Eller den här sentida diskussionen, det finns ju initiativ att ändra den här Merkatorprojektionen som många av oss är uppfödda med, där ju Grönland inte minst är så väldigt, väldigt stort. Vissa har ju hävdat att det kanske är en sån karta som Trump har tittat lite för mycket på och tror att det här är gigantiskt, när det i själva verket inte är så enormt ändå. Så att kartorna formar vår världsbild på ett sätt som man kanske inte alltid är så beredd på, eller ger en rimlig bild av hur det faktiskt känns att vara på de här platserna.
Men absolut, och jag tror att vi tänker att kartan ger oss liksom en, ja men så här ser det ut på den här platsen, men det är ju alltid oundvikligen ett urval, även om vi tittar på Google Maps. Det är liksom alla former av kartor på något sätt väljer vad som ska porträtteras, vilka färger som ska användas, vilka små figurer som ska dyka upp i kanterna och så vidare, om det är en lite äldre karta då. Men.
Tack så mycket, Charlotta Fors, alltså författare till Mapping the North, Myth, Exploration and Counter, för att du var med i Vetenskapsraden Historia.
Tack så jättemycket.
Urban Bystadius, vi pratade i början av programmet om detta med att det har funnits tankar och funderingar på varför Grönland inte är svenskt. Mm. Har du suktat lite efter den här isön?
Nej, jag tycker mest lite synd om Danmark i det här läget. Ja, som hamnar i hetluten. Helt oförskyllt får man väl tycka.
Sluta bråka om vår ö.
Ja, jag är inte avundsjuk.
Nej. Men lyssnaren Omar i Karlstad, han har funderat på detta och vad det gäller Kielfreden 1814. Enligt det första utkastet till det här fredstraktatet, när alltså Danmark och Sverige slöt fred och i huvudsak då Norge hamnade i union med Sverige, då var det också tänkt att hela de gamla norska arvländerna skulle följa med i den här unionen. Alltså däribland Grönland, Island och Färöarna. Men istället så kom de ju att bli danska i det här läget. Men, undrar Omar, skulle det ändå kunna funnits en chans att Grönland skulle ha blivit svenskt? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
Ja, det här är en gammal fråga som går tillbaka till Kalmarunionens tid. Eftersom det här är gamla norska biländer. Och det är viktigt i sammanhanget, alltså de lyder under norska kronan under medeltiden. Inte kolonier utan direkt under kronan. Vilket innebar att de fortfarande var en del av kungariket Norge när det fusionerades med Danmark och Sverige. Till skillnad från Sverige så bröt sig inte Norge ur Kalmarunionen. Norge hade under 1400-1500-talet ingen egentlig politisk kultur för sig. Alltså de hade inte tillräckligt mycket adelsmän och präster för att kunna vidmakthålla självständighet, utan blev ett danskt län på 1530-talet. Och därmed så blev de här biländerna, alltså Färöarna, Grönland och Island, de kom att hänga lite i luften och sortera i praktiken rakt under Köpenhamn istället. Det här var ingenting som norrmännen officiellt erkände, men det var alltså inte ens ett kungarike på 1500-1600-talet, utan var ett danskt län. Och så var situationen när vi kommer fram till freden i Kiel 1814. Det finns alltså två historiska narrativ här. Dels, ja, de låg ju i Norge förr. Och dels, ja, men de har legat under danska kronan länge. Och då bör man komma ihåg att innan Sverige under Karl Johan gick in och besegrade norska trupper och skapade den här personalunionen som var 1905, så hade Norge en kort tid av en helt egen monarki under den danske prinsen Christian Fredrik, som sen blev kung i Danmark. Och den här korta tiden, det är ju då norsk självständighet utan koppling till vare sig Sverige eller Danmark. Och det kan man då från norsk sida mena att, ja, det är klart, då har vi ju kvar våra biländer. Och därmed kan man från svensk sida hävda, ja, då är de tillsammans med Norge nu och med oss, efter att Sverige med Karl Johan har gått in och tagit det. Om man alltså kör med det norska narrativet, vilket norrmännen har varit väldigt noga med att göra. Från danskt håll, när man ska förhandla, så kan man ju givetvis ignorera det här och mena att ja, men de ligger ju inte i Norge. Det är en massa hav emellan. Och ska vi nu göra nya freder, då är, ja, alla korten på bordet och så börjar vi om att förhandla. Och då kommer vi till en intressant paradox här. Det här kan se stort ut på kartan, men i alla freder, nästan utan undantag mellan Sverige och Danmark som har slutits, så har båda parter varit genuint ointresserade av att bråka om öarna. Vi kan gå tillbaka till 1600-talet. Varför ligger Bornholm i Danmark och inte i Sverige? Varför ligger Ven i Sverige och inte i Danmark? Ja, det var två öar som ockuperades 1658-59 och som man vid freden i Köpenhamn 1660 inte valde att bry sig speciellt mycket om. Den som har det, han får behålla det och så lämnar vi lite kompensation. Öar var ingenting man brukade bråka om. Det var lite överkurs. Så när man kommer fram till, alltså när man sorterar upp läget efter alla Napoleonkrigen, så bryr sig inte svenska förhandlare speciellt mycket om att kräva att norska kungariket ska få behålla biländerna. Det kan ju lika gärna danskarna få behålla. Det gör inte speciellt mycket. Och ekonomiskt sett gjorde det inte speciellt mycket då heller. Så det här var en typisk stormaktstidsmässig eller frihetstida tidigt 1800-talsmässig fredsuppgörelse som man brukade göra. Man brydde sig inte så mycket om öarna. Det var inte så mycket om bråk om. Det här förändras drastiskt när vi kommer in i nationalismens 1800-tal. Då norrmännen finner att det här är ju verkligen, de har blivit överkörda. Svenskarna borde ha stått på sig. Och då vidtar någon sorts eskalering av konflikttänkande som eskalerar ännu mer efter att Norge bryter unionen med Sverige. När vi kommer fram till 1920-1930-talet, då är det alltså nästan krigsstämning. Norrmännen skickar till och med alltså styrkor, alltså små styrkor då, alltså kräver att få östra Grönland i alla fall. Alltså upprätta protektorat där och säger att det här är norskt i början av 1930-talet. Därför går vi till Nationernas förbund och blir skiljedom. Så pass intensiv var konflikten. Den stora norska försvarsministern som var pådrivande där, det var en man vid namn Vidkun Quisling. Och han, när man då förlorade kampen mot Danmark i domstolen, så blev han så sur att han grundade ett eget parti. Och fortsättningen känner vi väl till. Så det här alltså, att räkna med öarna som viktiga poster, det är ett ganska modernt fenomen som man förr i tiden inte gjorde mycket väsen av. Det saken hör också att det Grönland man bråkade om på 1800-talet, om man nu bråkade överhuvudtaget, det var en ganska liten del av dagens Grönland. Det var de någorlunda vältempererade zonerna på västra Grönland. Det dröjde till 1880-talet innan danskarna intresserade av östra Grönland överhuvudtaget. Så det här, när Danmark säger att det är gammalt danskt på östra Grönland, det är sedan 1880-talet, och för det mesta bodde ingen där då heller. Dessutom kan man lägga till att från början av 1400-talet fram till 1700-talet, 300 år, så finns det ingen skandinav, så vitt vi vet, på Grönland överhuvudtaget. Utan det var inuiternas land. Norska kolonisationen där dog ju ut under sen medeltiden. Så hela det här Grönlandsproblemet är egentligen en mycket modernare konflikt än vad man gärna inbillar sig när man tittar bakåt på historien. Så finns det en aspekt till att tänka på, det är att danskarna har mer än de flesta folk i världshistorien gärna sålt delar av sitt land. De sålde Estland, nu var det norra Estland, till tyska orden på 1300-talet, för de behövde pengar. De har sålt danska Västindien till USA, US Virgin Islands, det var så sent som 1917, 25 miljoner dollar och så vidare. De har sålt sina kolonier i Indien och Afrika till Storbritannien. Så det här med att sälja land, det är komplicerat idag. Tabu idag, men det är gammal dansk politisk tradition fram till 1910-talet. Och det här vet man naturligtvis om i USA. USA har köpt stora delar av sitt territorium, Alaska från Ryssland, Florida och så vidare då, för ganska stora summor, framförallt man har köpt mycket av Mexiko. Så, och lägger man ihop alla de här pusselbitarna, så blir det lättare att förstå. Inte lättare att acceptera, men lättare att förstå de här Trumpska initiativen om att få ta över Grönland.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som du kan skicka dina historiska frågor till adressen historia@sverigesradio.se.
Och om ni inte har noterat det tidigare, så har ju faktiskt programmet fått ny sändningstid på torsdagar. Förut så sändes vi ju efter 14-nyheterna. Nu hör du Vetenskapsradion Historia klockan 14:15 på torsdagar.
Man hinner koka en kopp kaffe innan.
Man hinner koka en kopp kaffe, men som alltid kan man lyssna i appen eller på webben. Och lördagsreprisen ligger kvar på samma sändningstid. Och det gör också uppmaningen att gå in och ge oss ett litet hjärta, en liten gilla-markering i appen.
Det säger Urban Björstadius och jag heter Tobias Svanlid. Vi hörs.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.